Välkomna till Abrahams begravning. Vi har samlats här idag för att ta farväl av en kär faders gestalt och en sann vän till Gud. Vi har nått fram till slutet av vår predikoserie genom Abrahams liv. Och det är dags att göra ett sista nedslag i den här mannens förehavanden. Det är dags att summera det som har varit och göra avslut. Så vi kommer ta tillfället i akt att gå tillbaka i Abrahams liv för att försöka väva ihop texten en smula. Vi har sett hur mycket det finns att hämta ur de här kapitlen. Och ju mer man tittar på dem, desto mer växer det. Vad vi ska göra idag är att plocka ut russinen ur kakan. Så förbered er på att äta russin. Vi ska se hur Abrahams tro går från att vara ganska blind. Det står i Hebreerbrevet 11 att han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Hans tro går från att vara ganska blind till att Abraham börjar se vad som är målet. Han får ett hopp om nytt liv bortom graven. Ett hopp som är grundat på den utlovade sonen. Och jag kommer som vanligt dela upp den här predikan i tre punkter. Där jag kallar den första punkten för en tro som ser bortom graven. Där vi främst tittar tillbaka på Abrahams liv. Den andra punkten kallar jag en tro som består. Och där tittar vi främst på bibeltexten om Abrahams bihustru Ketura. Och den tredje och sista punkten kallar jag för Abrahams gravplats och vår. Och då tittar vi närmare på den betydelsen av fältet i Makpela som Abraham köpte. Så jag tar ordningen igen. Jag börjar med en tro som ser bortom graven. En tro som består. Och sista punkten, Abrahams gravplats och vår. Så vi börjar i punkt 1, en tro som ser bortom graven. Vi har gjort en lång resa som började i den kaldeiska storstaden Ur som ligger vid Persiska viken. Där levde Abraham och Sarai som tionde generation efter Noa och syndafloden. Och i kapitel 12, ni får gärna bläddra till kapitel 12 i första Mosebok. Där har vi Guds första kallelse till Abraham. Gud kallar honom att lämna födelselandet och bege sig till löfteslandet. Och det handlar om att han vill avskilja Abraham för en alldeles speciell tjänst. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och be dig till det land som jag ska visa dig. Och det var en tuff begäran. Gå ut från ditt land. Trots det så satte Abraham av och lämnade allt bakom sig. Men han fifflade lite grann. För vad står det i vers 4? Det står Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham tog med sig Lot, alltså sin brorson, som sällskap. Hur rimmar det med vad Gud först hade befallt honom? Han skulle lämna sitt land, sin släkt och sitt fars hus. Det är ganska självklart att en brorson är en del av släkten. Det finns inga utrymmen för missförstånd här. Så med andra ord så slirade Abraham i sin lydnad till Guds befallning. Han lyssnade till Gud, men han kunde inte låta bli att göra en liten justering. Jag tror att han själv ändå visste lite bättre. I alla fall så gav han sig till slut iväg och slog upp sitt tält i Kanans land. Mellan Betel i väster och Ai i öster. Och sedan ser vi i nästkommande kapitel att Gud säger till Abraham att ja, nu behöver du göra upp med din följeslagare Lot. Och Abraham ger dem med sig. Han ger Gud rätt i sak den här gången. Men han överlåter sig inte helt åt Gud. Om vi tittar tillbaka i kapitel 12 i vers 10. Så gör han sitt andra slirande i lydnad. Då han inte stannar kvar i Kanaan utan beger sig ned till Egypten. I hopp om att finna välstånd där. Be dig till det land som jag ska visa dig, sa ju Gud. Men Abraham han får kalla fötter då svälten breder ut sig i Kanaan, och han väljer då att dra ned till Egypten istället. Och i Egypten så glömmer han Guds löfte om att han ska göra Abraham till ett stort folk med många ättlingar. Istället så fruktar han för sitt liv. Han vill inte hamna i graven för att hans fru är ett hett villebråd på äktenskapsmarknaden. Som är lite otur så riskerar han att bli dödad för att någon vill ta Sara ifrån honom. Och det leder fram till hans andra stora kris. När han framställer sin fru Sara som vore hon hans syster. Och de blir indragna i en trasslig historia med farao. Och det slutar med att Herren använder farao för att skicka Abraham tillbaka till Kanaans land igen. Till rätt spår. Och vad händer sedan? Gud hade utlovat honom efterkommande, lika talrika som stjärnorna på himlen och sanden på havets strand. Och Abraham tänkte, min fru Sara, hon är ofruktsam och jag är väldigt gammal. Vi kan inte få barn. Så han tar Saras råd för att hjälpa Gud lite på traven. Och han skaffar barn med den egyptiska slavinnan Hagar. Och genom henne får han sonen Ismael. Och bakslaget kommer sen i första Mosebok 17. Där Gud kallar på Abraham och säger, nu måste du förkasta alla dina planer med Ismael. Så Abraham, han får igen slicka sina sår efter att ha försökt på egna vägar att uppfylla Guds löften. Och till slut så ger Gud honom hans dyrbara son, mirakelbarnet Isak. Han som är löftessonen. Och då är vi framme i kapitel 22 då Gud säger, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Morialand och offra honom. Och Abraham, han går. Han lyder. Han överlämnar sig helt åt Gud. Han ger upp sina försök att hjälpa Gud på traven. Och genom att gå runt, tidigare gick han runt hans tilltal, men nu så gör han helt sonika det som Gud säger. Och det är nu som Gud har Abrahams fulla uppmärksamhet. Det är nu som Gud framställer evangeliet för Abraham. Det är nu som Abraham förstår att Guds löfte, det bär in i döden. Det går bortom graven. Det bär genom alla omständigheter. Det har burit honom genom alla omständigheter som varit. Och det kommer bära honom genom alla prövningar som kan tänkas komma. Och i det läget så uppenbarar Gud evangeliet för Abraham på ett sånt mäktigt vis. Abraham, han har gett upp att gå i egen kraft och är redo att lyssna till Gud. Och hur ser vi att Abraham får ta emot evangeliet om Jesus? Först och främst ser vi att Isak, han var ett barn som föddes mirakulöst. Han kom till genom en mirakulös befruktning. Precis som Jesus kom till genom jungfru Maria. Hon blev havande genom ett mirakel. Efter att Guds ande besökte henne. Kristus, Guds lamm, blev lagt i hennes moders liv. Och för det andra så säger texten oss att Isak var Abrahams enda son. Lägg märke till hur det är formulerat i kapitel 22, vers 2. Gud säger, ta din son Isak, din enda son. Och en bit ner i vers 12 så är det Herrens ängel som talar. Lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig din enda son. Sedan har vi det i vers 16 igen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son. Om man skulle översätta det här till det grekiska språket och sedan till svenska, hur skulle det låta då? Din enfödde son. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det är samma uttryck som i Det är samma uttryck i hebreiska, Abrahams enfödde son. Är det inte intressant hur texten liksom gång på gång framhäver det här? Det är inte vilken son som helst. Det är en son som har blivit till genom ett mirakel. Det här är din enda son, den utvalde sonen. Precis som Jesus var den enda sanna och speciellt utvalde unika sonen till Gud fader. Och vi ser också att Abraham hade tro och tillit till Gud, att han skulle uppväcka Isak från de döda. Se i vers 5. Han vet att han ska gå upp för kullen för att offra sin son. Men lägg märke till vad han säger där. Han sa då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Vi kommer att tillbe och sedan kommer vi tillbaka till er. Jag vet inte om Abraham förstod allt som skulle hända eller om han förstod att en återuppståndelse var garanterad. Men han var förvissad att Gud kommer att förse oss. Allt jag ska göra är att lida honom. Och det är en utmaning för oss alla. Det finns väldigt mycket i det kristna livet, väldigt mycket i lärjungaskapet, där all din mänskliga logik säger att det här kommer inte att funka. Det gör det bara inte. Men du måste förtrösta på Gud, att han kommer få det att fungera. Abraham tar sin son Isak och han älskar sin son så otroligt mycket. Han väntade 100 år på honom. Och Gud säger: nu tar du honom och offrar honom till mig. Och Abraham säger: ni tjänare, vänta här. Jag och min son, vi kommer tillbaka. Vilken bild. Och Jesus sa i Johannes 2, vers 19: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Då talar han inte om det fysiska templet i bokstavlig mening, det som fanns i Jerusalem vid den här tiden, utan han talade om sin kroppstempel. Han visste att han skulle komma tillbaka. Och det är samma med Abraham. Oavsett hur enkel hans tro var, så visste han att hans son skulle komma tillbaka med honom. Är det samma tillstånd som du befinner dig i? Har du överlämnat dig åt honom? Har du kapitulerat? Har du kommit dithän att du kan säga: Kristus, jag behöver dig och jag behöver ditt hopp. Jag behöver din förlåtelse. Jag ber att du tar över mitt liv. Bibeln utlovar att om du tror på honom så blir du inte besviken. Han kommer att ta emot dig och göra dig till ett av Guds barn. Och det var predikans första del. Nu kommer vi in i predikans andra del. En tro som består. En tro som består. Och då hoppar vi framåt igen till kapitel 25. När jag förberett mig för den här predikan så har jag frågat mig själv varför den här texten om Ketura finns med överhuvudtaget. Det verkar vara en ganska lösryckt historia om Abraham. Och känns den ändå inte lite besvärande? Det är efter Saras död. Man får känslan av att Abraham, han gick och suktade efter en yngre skönhet som kunde liksom förgylla hans glansdagar. En tröst i ensamheten eller en fjäder i hatten. Kan ha varit på det viset. Gud har genom Mose fört in den här texten i skriften, så något måste den ju tillföra. Man hade kunnat tänka sig att till exempel en vårdslös bibelredaktör kunde klippt bort det. Hade det då spelat någon roll? Och svaret på den frågan är ja. Det hade spelat roll. Vi har alltid med oss i tanken från Andra Timoteusbrevet 3:16 att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Varför? Jo, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så vi ska inte förkasta någon bibeltext som verkar konstig eller svår, utan fortsätta brottas med dem. Och det är oftast de texterna som är svåra att förstå, som har mest att ge. För det kan betyda att vi förbiser något eller behöver korrigera våra förutfattade meningar. Så vi tar tjuren vid hornen och dyker ner i den här texten också. Så vad vet vi då om den här kvinnan Ketura? Hon står bara omnämnd på två ställen i Bibeln. Dels i den här texten som vi har framför oss och dels i första krönikeboken där hon är omnämnd i ett släktregister. Och det är inte så mycket mer än så vi har att tillgå. Så hon har en ganska undanskymd roll i den bibliska historien. Och man kan också göra försöket eller besväret att gå till icke-bibliska källor och konstatera att hon inte är särskilt omnämnd där heller. Vi har den judiska historikern Josefus som levde under det första århundradet. Och han nämner Ketura och hennes söner. Men han har inte heller något att tillägga om Ketura som person. Utan han fokuserar mer på sönerna och deras ättlingar. Och det står i Josefus historiebok att sönerna till Ketura, de var modiga män. Och att de var visa och förståndiga. Men eftersom Bibeln berättar så lite om vem Ketura är, så öppnar det upp för spekulationer om vem hon kan ha varit. Hur såg hennes släktskap ut? Var kom hon ifrån för familj? En del förknippar henne med Hagar och menar att Abraham på nytt skulle ha tagit Hagar till maka. Men då måste Hagar fått ett nytt namn, så Hagar byter namn från Ketura. Det är liksom hypotesen. Och då är det konstigt, kan man tycka, att hon igen kallas för Hagar, som vi ser att hon gör i vers 12 i kapitel 25. Och om Hagar skulle få ett barn till Abraham igen efter Saras död, då vore hon egentligen för gammal för att få fler barn. Det är en enkel uträkning man kan göra. Det skulle krävas ett mirakel som Bibeln inte beskriver här, som inte finns med i Bibeln överhuvudtaget. Så det finns många argument emot den här teorin. Och den rimliga slutsatsen är att Ketura och Hagar, det är två skilda personer. Sedan finns det andra som vill hävda att Abrahams tre fruar, de representerar Noas tre söner, Sem, Ham och Jafet. Vi vet att från Sem kom Abrahams fru Sara, så hon var semit helt enkelt. Och från Ham kom Hagar, och från Jafet kom då rent hypotetiskt Ketura. Det skulle i så fall innebära att Abraham, han har liksom fått lämna ett genetiskt avtryck på hela världens befolkning. Men vi har inga riktiga belägg för det, utan det stannar vid spekulationer. Så Keturas ursprung, det är okänt, och Sara och Hagar, det vet vi mer om. Men om vi nu tittar på texten. Isak, han har precis gift sig, och vi läser i kapitel 25, vers 1. Lite smått överraskande att Abraham tog sig åter en hustru, och hon hette Ketura. Och hon födde åt honom ytterligare sex söner. Verbet tog i Abraham, han tog sig en hustru. Det står i imperfekt, men det skulle också kunna översättas att han hade tagit. Och då i så fall blir översättningen Abraham hade tagit sig en annan hustru. Även om Ketura kallas hustru i vers 1, så räknas hon som en bihustru i vers 6. Och det är likadant i första krönikeboken 1:32. Om Ketura var en hustru, då skulle Abraham förmodligen ha tagit henne till sig efter Saras död. Men om hon var en bihustru, då kunde Abraham ha tagit henne till sig medan Sara fortfarande levde. Och på samma sätt då som med Ismael, så kommer de här sex sönerna till Ketura att skickas iväg österut med gåvor. Så det skulle inte finnas några tvivel om vem som var den enda arvtagaren. Det fick inte uppstå konflikter kring den här frågan. Isak, han var den enda sonen, den enda arvtagaren till Abraham. Och det faktum att sönerna sändes iväg, det pekar på att Ketura var liksom en bihustru. Och det fanns då ingen arvsrätt för de barnen. Lägg märke till hur Abraham vill beskydda Isak från hans egna bröder. Bröderna skickas iväg österut för att säkra en god framtid för Isak. Och att Guds löften skulle bli uppfyllda genom honom. Han är liksom strategisk här och han agerar i förväg innan någon konflikt uppstår. Om du ser möjligheter för dig att få en mer stabil relation till Gud, så vänta inte med att gå till handling. Tvingas han konkurrera om din uppmärksamhet med dina intressen, eller ger du honom 100%? Låter du honom ta den plats i ditt liv som han förtjänar? Umgås du hellre med honom eller med din telefon? Abraham ger Isak alla förutsättningar för att Guds löften ska komma genom honom. Och så behöver vi göra samma sak och ge Jesus alla förutsättningar att verka i våra liv. Men varför tog sig Abraham en hustru så sent i livet? Var det kanske för att han såg att Isak inte blev yngre och ingen lämplig fru fanns i sikte? Isak, han var 40 år gammal när han tog Rebecka till maka. Så Abraham, han var 140 år när Isak till slut gifte sig. Om han var 137 år när Sara dog och Isak ännu inte hade gift sig, så kanske Abraham som enkeman helt enkelt var oförmögen att se hur Gud någonsin skulle kunna infria sitt löfte genom Isak. Löftet att göra honom till en far för många folk. Och Rebecka, hon blev inte heller med barn till en början, utan det tog sin tid där. Så kanske det var Rebeckas infertilitet som var liksom droppen som fick bägaren att rinna över för Abraham. Det kanske gjorde att han tappade tron på att Gud skulle använda Isak och ingen annan för att göra honom till far för många folk. Ismael hade ju 12 söner med potential att frambringa många folk och stammar. Och om det var på det viset, varför skulle det inte kunna gå att sätta till fler söner till världen? Kanske Abraham föll för samma argument som den gången när det gällde Hagar. Om det var på det viset så skulle Abraham göra om samma grej. Att sätta sitt hopp till världsliga metoder för att tillskansa sig Guds välsignelser. Så om det vore på det viset så skulle han varit lite mindre av den trons hjälte som han brukar presenteras som. Men detta verkar vara lite ur linje med den Abraham som vi har lärt känna i den här predikoserien. Den man som har fått ett förändrat hjärta efter Isaks mirakulösa tillkomst. Ett hjärta som visat orubblig tilltro till Gud på Moria berg. Och det ter sig mer sannolikt att Abraham istället blivit en man som sätter hela sitt hopp till Guds löften under de sista 75 åren av sitt liv. Dessutom vore det än mer mirakulöst med att få 6 söner efter Isak, då Abraham blivit över 140 år. Men det rimmar illa med berättelsen i övrigt som framställer Isak som det stora och primära miraklet. Så en bättre förklaring vore att Abraham, han tog Ketura till bihustru efter Hagar, men före det att Sara blev gravid med Isak. Och i det läget så skulle Isak bli den 8:e och sista sonen i Abrahams familj. Att Abraham tog Ketura till bihustru efter Hagar men före Saras havandeskap, det antyds i första krönikeboken 1:28-34. Ni får gärna bläddra dit. Om vi tittar på den ordning som finns där. Så från 28 står det: Abrahams söner, det var Isak och Ismael, och detta är deras släkttavla. Nebajot, Ismaels förstfödde med flera, och dessa var Ismaels söner. Så det börjar alltså med Hagars ättlingar. Och sedan vers 32: de söner som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran med flera. Så alla dessa var Keturas söner. Och Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel. Så efter strulet med Hagar så försökte kanske Sara övertala Abraham om att försöka igen med en mer medgörlig tjänsteflicka. Hagar kunde lyftas fram som ett varnande exempel för Ketura. Att Abraham, att han tog Ketura som hustru, det är mest förvirrande av det skälet att vi läser berättelsen kronologiskt. När det här kapitlet, det kan egentligen ha förts in som ett appendix med syfte att ge en förklaring till de olika folkgruppernas ursprung. Och då kan vi förstå att Abraham, han fortsätter att sätta sin tillit till Gud och sitt hopp till Gud. Även efter det att han blev satt på prov och bar fram Isak som offer. Abraham, han förblev Gud trogen så att Gud kunde kalla honom även efter hans bortgång. Abraham, min vän, från Jesaja 41. Han behöll sin tros låga brinnande under hela sitt liv, också in i döden. Och det leder oss in i predikans tredje punkt. Abrahams gravplats och vår. Så predikans tredje punkt. Abrahams gravplats och vår. Bläddra gärna till första Mosebok 23. När Jona predikade om Saras död fick vi förstå varför Sara är en så viktig person i Bibeln. Gud talar om Sara i Jesaja kapitel 54 genom hela kapitlet. Och han indikerar att Sara, hon är en representant för alla Guds barn, alla heliga. Dessutom så kallas Sara för det himmelska Jerusalem i Galaterbrevet 4, vers 26. Men det himmelska Jerusalem, det är fritt och det är allas vår moder. Så i Galaterbrevet 4:26, där säger Gud att Sara representerar inte bara löftets förbund, utan hon representerar också det himmelska Jerusalem. Och sedan lägger han till den prestigefyllda titeln allas vår moder. Vilket inte betyder att hon är moder till hela vår mänsklighet, utan att hon är moder till alla heliga i Kristus. Precis som Abraham är far till alla heliga i Kristus. Och Sara dör, som vi läser i inledningen till första Mosebok 23. Och det var av den anledningen som Abraham tillfrågade hetiterna om en gravplats. Vilka var de här hetiterna? De härstammade från Het, som var son till Kanan, som i sin tur var barnbarn till Noa. Så Abraham, han sa till hetiterna att jag vill köpa en grotta. Den där grottan som ligger i åkern. Och det här är det Abrahams allra första köp av egendom i Kanaans land. Han har liksom bott i tält. Varför ledde Gud Abraham till att köpa just den här landplätten vid den här tidpunkten? Det är för att Gud vill visa oss att han har en himmelsk plan för sitt folk. Och att den planen är i färd att utvecklas. Det här var den enda landplätten som Abraham någonsin ägde i Kanaans land. Och vi läser det i första Mosebok 23, vers 3-4. Sedan reste sig Abraham upp från sina döda och talade med hetiterna. Han sa: jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er så att jag kan begrava min döda. I grundtexten står det: så att jag kan begrava min döda ur min åsyn. Så han vill inte se henne. Och det låter ju inte så trevligt, kan man tycka. Men det är ju gudomligt inspirerade ord. Samma fras återkommer sedan i vers 8. Om ni verkligen vill låta mig begrava min döda ur min åsyn, så ge mig just den här grottan, Makfela. Abraham talar här som en representant för Gud fader. Vill Gud verkligen begrava sina döda ur sin åsyn? Ja, så är det absolut. Först och främst finns alla de som är i Kristus och dör med Kristus. De måste komma ur hans åsyn så de begravs med Kristus. Och när tiden är inne så uppstår de med honom igen. För det andra så finns det alla som dör utan att ha blivit frälsta. Och de kommer att stå inför Guds tron. där Kristus dömer på sista dagen. Det är de andligt döda som Gud kommer att placera ur sin åsyn på en plats som kallas helvetet. Men nu kommer Abraham att köpa en begravningsplats åt Sara. Sara som kallas modern till alla troende. Och Abraham kommer att betala ett väldigt högt pris för den här biten åkermark. Vi hörde det om det i Nimas utmärkta predikan för några veckor sedan. Efron ville förhandla, men han erbjuder först marken gratis. Men Abraham säger nej. Jag vill betala det fulla priset. Och Abraham han månar om att allting ska gå helt korrekt till. Marken blir överlåten till Abraham helt i enlighet med alla juridiska former och krav och bekräftat av en mängd vittnen som står i stadsporten. Och det är intygat och det är klart att detta är Abrahams egna gravplats. Så Abraham han gör den här affären med hedningarna och han insisterar på att betala det fulla priset för åkern. Varför gör han det? Jo, för att Abraham han visar oss i förväg vad som är Guds planer för sitt folk. Det vi får se här i Gamla testamentet, det är som skuggor av den verklighet som kommer att avslöjas i Nya testamentet. Det liknar liksom ett teaterspel som visar på en kommande verklighet. Och här i Första Mosebok 23 så ger Gud en försmak av hans kommande verk med oss, Guds folk. Den betalning som Abraham gjorde, det var en skugga av den betalning vår Herre, Jesus Kristus, gjorde på korset. Bilden är att Gud skulle förse oss med ett arv i form av sitt land, sitt rike. Abraham köpte graven som han fick betala det fulla priset för. Och han köpte den åt Sara som var död. Det är bilden av Kristus som betalade det fulla priset för alla våra synder. När vi ännu var döda genom våra överträdelser. Det är bilden av Kristus som betalade det fulla priset för vår plats i den nya himlen och den nya jorden. Den betalningen Jesus gjorde, det är vår försäkran om att vi ska ärva riket. Och det här fältet i Makpela, det representerar hela Kanaans land. Abraham, han köpte marken med grottan för att få en gravplats åt sin fru, sin skatt. Men åkern representerar hela Kanaans land. Och det är därför han vill betala det fulla priset. Det är bilden av Jesus Kristus som köpte en åker som representerar hela världen. Och den åkern innehöll en skatt som är hans brud. På korset så betalade han det fulla priset för den åkern. Och med den betalningen så friköpte han sin skatt. På samma sätt som Abraham betalade fulla priset för Saras gravplats och utförde en totalt rättfärdig transaktion. Han betalade 400 siklar silver gångbart i handel. På samma sätt så betalade Jesus det fulla priset som var oändligt mycket dyrare för vår gravplats som är i hans kropp. Han betalade priset för vår gravplats. Och för att åstadkomma det så behövde Kristus själv dö på korset. Och det var en fullkomligt rättfärdig transaktion som kostade honom allt. Vår gravplats är i hans kropp. Vi är begravda med Kristus och vi uppstår ur graven med Kristus. Så intimt är Herren Jesus Kristus förenad med det som Fadern har gett honom. Vår gamla syndiga människa är död och begraven i Jesu kropp. Och vi har nytt liv i honom. Vad innebär det? Det kan vi läsa från Romarbrevet kapitel 6, vers 4-11. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, så ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död, den är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden, en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Jesus Kristus. Abraham, han blev begravd med sin fru Sara. Fastän de fick inte greppa tag i det som var utlovat, så visste de båda att Guds löften, de sviker inte. En dag så kommer vi att ligga till bords med Abraham och Sara i himmelriket och fira lammets bröllopsmåltid. Och du, min vän, är bjuden. Vi ber. Vi tackar dig, Far, för din son Jesus Kristus, som betalade det fulla priset för vår gravplats i sin dyrbara kropp. Låt oss få dö ifrån vår gamla syndiga natur, våra syndiga begär som bär frukt åt döden, och låt oss få leva helt och fullt för dig. Och vi prisar dig för att du utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som du har lovat oss. Amen.